Man kan lugnt säga att fallet Jeffrey Epstein är en av nutidens största skandaler. Tentaklerna sträcker sig till både kungahus, high-tech-miljardörer och den politiska och ekonomiska toppen i både USA och andra länder. Och till tusentals offer för sexuella övergrepp på olika fester under decennier. Det är lätt att bli konspirationsteoretiker när man försöker förstå sig på vad som har hänt, men den kommande kvarten ska vi försöka nysta upp åtminstone vissa trådar av det här med hjälp av så kallad gammal god journalistik. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och utrikesreporter Bruno Ekman som har följt med fallet Epstein i över 10 år. Sexförbrytaren Jeffrey Epstein var alltså som spindeln i ett enormt nätverk av både sexbrott och olika andra sorters ljusskygga affärer. En del av det här nätverket bestod av organiserad trafficking av unga flickor och kvinnor. Epstein själv begick självmord i fängelse 2019, men de så kallade Epstein-filerna, alltså dokument om vem som har haft kontakt med honom och varför, lever kvar. Det lär finnas 6 miljoner olika dokument och i slutet av januari publicerades 3,5 miljoner dokument där det ingår foton och videon. Och nu är till exempel den norska monarkin i kris, för det har visat sig att kronprinsessan Mette Marit hade nära kontakt med Epstein och i Storbritannien sitter premiärminister Keir Starmers huvud löst. Men Bruno, om vi försöker dra upp nu olika tematiska linjer och börjar med det här sexförbrytar, trafficking och pedofilispåret. Kom det fram någonting nytt?
Snarast har det kommit fram nya detaljer om det som vi nog på ett sätt redan har veta länge. Det vill säga att Epstein har haft ett nätverk av personer. Mm-hmm. Bland annat Ghislaine Maxwell som är den enda som har dömts i det här fallet hittills. Åtminstone som alltså har fungerat, som har liksom hittat och scoutat unga kvinnor och flickor också, alltså barn, minderåriga, åt honom som sen har då rekryterats som antingen massöser eller assistenter eller någonting sånt här. Och det här har sen varit en inkörsport för de här sexuella övergreppen. Mm-hmm. Och vi har fått se liksom flera, jag nämnde Ghislaine Maxwell, men hon är alltså absolut inte den enda. Det har funnits i USA, det har funnits i Europa, det har funnits över hela världen, har det funnits personer som har tipsat Epstein om flickor och kvinnor. Också här i Finland har det funnits åtminstone en person som har tipsat honom, och vi vet att Epstein också har kommunicerat med en ung finsk kvinna om ett assistentjobb, jag tror det var 2018. Mm. Vi vet inte om det finns finska offer. Den här kommunikationen om det här assistentjobbet tyder på att det inte blev, på att hon inte sen till slut anställdes. Mm. Men just det här att det har funnits, det är mera nya bevis på det som vi redan vet, att det har funnits ett sådant här nätverk.
Just det. No, men Epstein hade ju då en ö på Jungfruöarna, som det ju då hette, eller som det heter. Och den här hans ö heter då Little St. James. Tydligen var den allmänt känd som pedofilön, Pedophile Island. Och flickor och unga kvinnor flögs dit med ett privat flygplan som hette Lolita Express, för att då delta i olika sorters fester. Man visste allt det här. Hur kunde det pågå?
Frågan är ju lite att vem visste det delvis? Att det var kanske just allmänt känt i de här hans kretsar. Alltså delvis så har det ju faktiskt att göra med att det finns ett skikt av superrika och inflytelserika människor i världen som lever helt enligt sina egna regler. Liksom, som faktiskt lever enligt sina egna regler. Mm. Och också helt praktiskt så är det ju tyvärr så att hur lätt som helst kan det här, om du har tillgång till privatplan, om du har tillgång till privata öar, du har tillgång till helikoptrar, det är egentligen liksom praktiskt sett hur lätt som helst att ordna sådana här fester.
Epstein hade, som vi vet, då också kontakter till olika kungahus. Och till exempel då den tidigare brittiska prinsen Andrew med fru, men också då norska kronprinsessan Mette Marit stod ju på god fot med honom. Och monarkierna i Storbritannien och Norge har nu då att förhålla sig till det här. Men så hade han också tunga politiska kontakter. Och om vi nu tänker då på Storbritannien till exempel, så fick han ju inside information av den brittiska tidigare politikern, högt uppsatt, Peter Mandelson, Vad var det för information som Epstein fick där? Och kommer vi nu att se den här brittiska premiärministern Keir Starmers huvudrulla, tror du?
Mandelsons kontakter med Epstein, att de har varit också personligt nära vänner, det visste man om redan från tidigare. Och, alltså det var, och redan i september så tvingades Mandelson lämna sin post som USA-ambassadör efter att det kom fram tidigare en del e-postgrejer mellan honom och Epstein. Det som nu har kommit fram och som också då har lett till brottsutredningar har inrätts mot Mandelson är att han alltså gav konfidentiell information om politiska beslut, till exempel 2010 när EU förhandlade fram ett stödpaket för Grekland, så tipsade Mandelson Epstein om det här några dagar innan förhandlingarna blev klara. Och så har han till exempel kommunicerat när man övervägde att införa en skatt på bankirars bonusar, så har Mandelson tipsat Epstein om det här, som har fört det här tipset vidare till Jamie Dimon, som då åtminstone var vd på den här investeringsbanken JP Morgan, en av världens största investeringsbanker. Och Epstein har uppmuntrat Jamie Dimon att hota den brittiska finansministern för att stoppa det här. Och det som man ju vet, det som är helt klart, är att Jamie Dimon lobbade sen hårt mot det här förslaget, som aldrig sen alltså gick igenom. Att det handlar verkligen om sådana här grejer, och det är det som nu har fått Mandelson. Som sagt, han måste lämna sin ambassadörspost tidigare, men nu har han måste lämna både partiet och sin plats i överhuset, House of Lords, på grund av det här. Och det här har lett till att Keir Starmer nog sitter lösare nu än någonsin. Konsensusen är nog att Starmer sitter på lånad tid nu. Och jag tror själv att det att han inte ännu har utmanats mera har att göra med att det inte finns en klar motkandidat eller klar efterföljare.
Nej, precis. Men det blev alltså ingen skatt mot de där jätterika?
Nej.
Just det. No, men Bruno, om vi fortsätter. Vilka andra utrikespolitiska kontakter hade Epstein, om vi tänker på till exempel då Israel?
Just om man går tillbaka till det här som du nämnde, den här metaforen du nämnde i början, att Epstein har varit som spindeln i ett stort nät. Det har han verkligen. Han har varit en fixare med ett liksom mycket stort kontaktnät som har sträckt sig över finansvärlden, vetenskapsmän och just politik. Och det har liksom sträckt sig över Europa, USA, Mellanöstern, Ryssland. Och han har fungerat som en slags sammankopplande liksom kraft mellan olika politiker, representanter för stora företag. Sånt. Sen om vi kommer till Israel-kopplingen, Epstein har alltså djupa kopplingar till Israel, specifikt till den tidigare israeliska statsministern, försvarsministern, stabschefen för Israels försvarsminister, det är Ehud Barak. De var både personliga, de var personligen vänner. Epstein fungerar som rådgivare både ekonomiskt och politiskt för Ehud Barak ännu några dagar innan Epstein greps 2019. Och då fungerar Epstein ännu som en rådgivare för Ehud Barak, som planerar en comeback i den israeliska politiken. Det här misslyckades sen dels på grund av hans Barak-kopplingar till Epstein. Sen just Ehud Barak, som sagt, är ju en person som hade kopplingar som stabschef för IDF och så här, kopplingar till det israeliska militärerna underrättelsetjänsten. Och det finns en sån här en israelisk underrättelseofficer som heter Johnny Koren, som till exempel bodde gratis i Epsteins lägenhet i New York i flera omgångar under 2010 och 2013 speciellt. Så de här kopplingarna finns, men jag skulle liksom inte gå så långt som till exempel att kalla Epstein för en Mossad-agent eller en agent för något annat land liksom specifikt heller. Att det handlar just att jag tror att han har rört sig lite ovanför, liksom i ett skikt som är lite ovanför det här vanliga agent. Sen just säkert har han hjälpt många, både Israel och andra länder i diverse underrättelserelaterade saker, men det är svårt att säga.
Just det, för det finns ju, för det kommer ju en massa uppgifter nu om att han kanske just skulle ha varit en Mossad-agent eller så här. Och då när vi talar nu här om Israel, så alltså Bruno, vet vi ens att han är död? För att jag har ju då sett bilder på att här är då Epstein livslevande någonstans i Israel.
Ja, jag vet vilka bilder du talar om. De bilderna som alltså publicerades här kom ut under förra veckan, ingen vet riktigt varifrån de kom. Det är så att säga, de är bra AI, men jag är nog 99% säker på att de är AI. Det finns några detaljer. Sen finns det också mycket underligheter som hände i det här fängelset där han gjorde självmord den natten. Det är videomaterial från övervakningskameror som har försvunnit, och det är personer som möjligen aldrig har jobbat där tidigare som har jobbat där just den natten. Och det är sån här, men det är också, det finns inte riktigt... Att, ja, som sagt, min professionella åsikt är definitivt att han är död.
Okej, bra. No, men hör du, om vi tänker på de här Rysslandskontakterna, för det framkommer ju att väldigt många ryska kvinnor, östeuropeiska, förmedlades via Epsteins nätverk. Det har kastats fram att han kanske var spion för FSB och Putin, och Polens statsminister Donald Tusk har ju nu då också startat en utredning som gäller Polen om sådana här då honungsfällor som man talar om, att östeuropeiska kvinnor skulle på något vis ha försökt få fram kompromitterande information genom då olika sextjänster till män ute i världen, ska jag säga så. Vad säger du om det?
Jag skulle inte kalla Epstein heller för en rysk spion. Han har haft, en del av hans nätverk har funnits, och en del av hans kontakter har funnits i Ryssland, och varit alltså ryska, många också personer som han har haft nära kontakt med. Det som den här utredningen i Polen till exempel också handlar om är att den handlar också om att identifiera polska offer. Det är delvis därför den har inletts. Sen det här med liksom begreppet honungsfälla, jag skulle vara liksom försiktig med det specifikt just i det här fallet också, för det är ju alltså så att ryska och östeuropeiska kvinnor är globalt överrepresenterade när man ser på statistiken över offer för trafficking. Speciellt alltså trafficking i sexuellt syfte. Om man börjar kasta omkring sig sådana här anklagelser mot just de kvinnorna, mot just de offren, mot just de flickorna, barnen i vissa liksom fall kanske till och med, så nedvärderar det på ett sätt, upplever jag det också dem, att man ska liksom inte glömma det, att det här handlar också om offer. Man ska inte förminska dem genom att bara kalla just specifikt de här offren för honungsfällor. Sen med Rysslandskontakterna mera brett, så det är liksom ganska lite som just tyder på att till exempel hans kopplingar till Ryssland, de har inte varit lika djupa och de har inte gått lika högt upp som när man talar om till exempel Israel.
No, men hör du, Trump, hur är det med honom? Han säger ju själv att ingenting knyter honom till Epstein på ett sådant här negativt vis, men det stämmer ju inte, för det finns till exempel uppgifter, har jag sett om en kvinna som anklagar både då Trump och Epstein för våldtäkt när hon var 13-14 år. Det här var då 1994, och det här specifika målet som jag nu tänker på, det har rest två gånger men lagts ner. Det finns ett obehagligt dokument om det som finns där ute också. Men Trump, alltså, går han nu då fri?
Det är ju inte första gången. Sen 1970-talet så har över 20 kvinnor anklagat Donald Trump för olika sorters sexuella övergrepp. Han har funnits civilrättsligt skadeståndsskyldig till ett sexuellt övergrepp. Inte en våldtäkt, men ett sexuellt övergrepp. Bara för bara några år sedan. Ändå sitter han idag i Vita huset. De här anklagelserna mot Trump som nu har kommit fram, det har alltså att göra med ett dokument från FBI som är ett protokoll över en intervju med ett vittne eller en tipsare som då har tipsat. Det är alltså inte den personen som har gett det här tipset som anklagar Trump för våld. Alltså, hon anklagar inte, eller hen anklagar alltså inte Trump för att ha våldtagit just sig, men utan säger att det handlar om hennes vän. Det här har ansetts vara ett så trovärdigt tips att FBI har försökt följa upp på det. Det framkommer av de här rapporterna. Men de har inte lyckats. Det är många av de här som de åtminstone om man läser de här protokollen, så har de inte lyckats få den här follow-up-kontakten med de här personerna. Men om man jämför den här anklagelsen jämfört med vissa andra anonyma tips som har kommit in, så verkar den här, så ska jag säga att den här verkar mer trovärdig än många av de andra, eller många av de så att säga galnaste anklagelserna och tipsen som har kommit. För det är en grej man kanske ska komma ihåg också med det här dokumentsläppet, att när det handlar om allt som justitiedepartementet och olika polisinrättningar och så här har samlat ihop om en massa olika utredningar, så finns där också anonyma tips över folk som säger att, som folk som talar om kannibalism och sådana saker. Och det är liksom, och det ska man just vara jätte... Här liksom löper vi igen risken att så att säga föra bort uppmärksamheten från de här alltså alldeles riktiga, de här bevisade riktiga övergreppen mot människor. Att om man liksom genast drar upp, om man genast börjar dra upp sådana här, det är också många gamla QAnon och Pizzagate-konspirationsteorier har återuppväckts hemskt snabbt nu med de här dokumentsläpparna på grund, och det ser jag som liksom, det faktiskt frustrerande som en människa som har följt med det här länge, för att det gör det till en slags, det gör det till en sån slags smaskig liksom pervers cirkus som direkt för uppmärksamheten från de här riktiga övergreppen och de riktiga offren. Och liksom, det vill jag bara påpeka.
Just det, det finns hemskt mycket liksom som sorterar under konspirationsteorier och liksom rena rama lögner som nu rör till allt
precis,
det här.
Precis, men det är just det att sen finns det också. Det finns många tips och förhör som har gjorts som tyder på. Som sagt, de här anklagelserna mot Trump som vi talade om tidigare, de är inte, de absolut inte bland de mindre trovärdiga i de här dokumenten.
Nej. No, men hör du, Trump, men också nog säkert många andra, vill ju att världen nu då ska glömma de här Epstein-filerna. Och USA går till mellanårsval i höst. Det första primärvalet är här helt runt hörnet i början av mars. Vad tror du, Bruno Ekman, hur långt räcker minne och hur tungt väger de här Epstein-filerna när USA nu har mellanårsval?
Ja, det är ju sant. Trump har försökt avleda uppmärksamheten. Det är inte länge sedan som han igen kom ut och sa att han anser att alla borde glömma bort det här. Samtidigt så är det här ju den skandal han inte har lyckats skaka av sig. Om vi liksom jämför, han har liksom, Trump har ju varit en del av vårt allas politiska medvetande de senaste 10 åren. Under den tiden har han kunnat bara liksom skaka av sig skandaler som skulle ha fällt nästan vem som helst annan, kan jag liksom våga påstå, bara genom att vara så fräck och genom att vara så Trump. Men det har han inte kunnat nu med de här Epstein-grejerna. De kommer upp, men det, och det är ju också för att han har blivit fast för att ljuga om det här så många gånger. Han har påstått att han aldrig hade någonting att göra med Epstein. Det är inte sant. Det är liksom, det finns fullt med videon där de festar, videon och bilder där de festar tillsammans i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Det är liksom, den här skandalen kommer att påverka mellanårsvalen på något sätt. Det är svårt att säga exakt hur det kommer att påverka. Det kommer garanterat att påverka. Det här är en verkligen, som sagt, det är en stor grej i USA. Den kommer liksom inte att försvinna. Och det är just det att ju mera av de här filerna, det finns ingen som ännu har hunnit gräva sig igenom alla de här filerna som släpptes senast. Och knappast ens alla de som släpptes i de tidigare omgångarna heller. Och folk kommer att fortsätta. Det finns journalister och politiker och poliser över hela världen just nu som sitter och går igenom dem. Det är liksom, det här är ingenting som kommer att sluta bubbla. Mm. Och det kommer att komma fram nya grejer.
Tusen tack för den här analysen, Bruno Ekman.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och min kollega Bruno Ekman, som är utrikesredaktör och som har följt med Epstein-filerna i över 10 år. Om du gillar det du hör får du gärna favoritmarkera oss på arenan, och då får du bud om alla nya avsnitt. Ljudmixningen har idag gjorts av Kristoffer Bonn, och Lukas Dahlström är producent.